Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Marit Woody Lambin som är operativ chef på Musikförläggarna. Organisationen som samlar och jobbar för alla musikförlag i Sverige. Vi pratar om allt från AI med möjligheter och risker kopplat till specifikt upphovsrätten och olika användningsområden. Musikförläggarnas uppdrag och arbete och om att jobba långsiktigt med påverkan versus att jobba med det dagliga. Vi kommer även in på Marits tidigare roller och erfarenheter både inom musiken men även till exempel inom PR. Men först ut pratar vi om Musikförläggarnas hemsida och varför jag tycker fler bör besöka den. Det här och mycket mer, vi kör igång! Välkommen till Musikbranschpodden, Marit Woody Lambin.
Tack Andreas.
Superkul att ha dig här.
Det tycker jag också.
Är du redo?
Ja.
Då kör vi. När man är inne på Musikförläggarnas hemsida,
du
jobbar ju på Musikförläggarna, vi kommer in på det lite längre fram, så är den liksom vid första anblick som nästan vilken hemsida som helst. Det är liksom lite aktuellt, någon nyhet, men det är inte så mycket mer. Men ju mer man gräver, man kommer in på menyraden till exempel, klickar in sig, så har jag slagits av att den är väldigt matig. En väldigt mastig hemsida.
Yeah.
Mycket innehåll som vid första anblick inte syns.
Yeah.
Vilket är jättebra. Och det är superbra och nyttig information som man kan lära sig väldigt mycket av. Det är ju allt från upphovsrätt, alltså hur det funkar. Myter om upphovsrätt pratade vi om.
Ja.
Det är hur musikförlag funkar. De olika delarna av ett musikförlag. Väldigt förklarande, tydliga texter. Och mycket, mycket mer. Hur jobbar ni aktivt med den?
Alltså, jag blev ju så himla glad när du började med att ta upp vår hemsida. Det var ungefär det sista jag trodde att vi skulle prata om idag. Det känns jättekul eftersom att det blir ju någonting som vi kanske inte tänker på samma sätt som du.
Nej.
Men det stämmer ju det som du säger, och det materialet, alltså innehållet, har ju funnits där under en lång tid, och sen fylls det såklart på eftersom att det ibland händer saker på till exempel upphovsrättsområdet och så. Men det är ju en del av vårt uppdrag såklart att informera kring upphovsrätten, eftersom att den är helt central i egentligen i hela musikbranschen såklart och i många andra konstnärliga branscher. Men för musikförlagen som vi representerar är det ju något av det viktigaste som finns. Det är ju hela grunden till att det ska gå att ta betalt för musik till exempel, eller licensiera eller stoppa när någon inte vill att musiken ska användas så som...
Minst lika viktigt.
Ja, verkligen, verkligen. Så jag blev jättelycklig att du, och nu blev jag lite stolt över vår hemsida, och det har jag inte gått omkring och tänkt på länge.
Du, som sagt, du är operativ chef på Musikförläggarna idag. Vad innebär det? Vad innebär det arbetet? Vad gör du?
Ja, jag operativt chefar över kansliet och ser till att vi gör det uppdraget som styrelsen har gett oss, helt enkelt. Och medlemmarna då genom styrelsen. Och vi har ju en jätteengagerad styrelse som har regelbundna möten. Så dels så vi sätter ju såklart en plan för året för vad vi ska göra och vad vi behöver uppnå. Och då handlar det ju liksom om olika nivåer av det, alltså den strategiska nivån, eller vad är det prioriterade under året. Och det kan ju vara olika typer av frågor år från år. Såklart, världen förändras ju. Och det är väl precis det som är hela poängen liksom, också. Att medan musikförlagen ska ju kunna jobba på med sin verksamhet, så ska ju vi finnas där och stötta på olika sätt. Alltså göra det som de inte kan eller har tid att göra är ju en del av det. Men det andra är också att hålla liksom koll på omvärlden och på boosta framåt liksom.
Mm. Och förmedla också. Det till
medlemmarna. Och förmedla medlemmarna. Det till, precis.
Just det.
Och så. Så att om man till exempel då, för du såg lite så här, ja vad är det de inte kan göra? så exempelvis så är det väl bra att lämna över uppdraget att till exempel när det kommer ny lagstiftning eller när det är någonting som inte funkar i hela branschen som kommer utifrån, att vi då tar på oss ansvaret och jobba för den frågan.
Mm.
Istället för att alla musikförlag ska springa till ringa till politikerna och förklara att men det här borde finnas med i upphovsrättsdirektivet eller det här blir inte bra. Mm. Utan då får ju vi samla ihop det och göra det jobbet.
Just det. Så.
Och sen kan det ju handla om, jag tycker att jag brukar upprepa exempel från pandemin för att liksom förklara något som, det var ju inte planerat på något sätt. Och plötsligt så uppstod ett behov och det delvis så, vi förstod det ju innan någon ens från medlemmarna, alltså förlagen hörde av sig till oss att så här, nu måste ju vi samla ihop information om hur kan man tänka, vad behöver man stöd med, och hur blir det nu när det helt plötsligt är en pandemi och plötsligt så skulle vi sitta hemma och plötsligt så. Och där kom det ju in, helt plötsligt så gjorde vi helt andra saker än vi brukade liksom, och helt andra typer av föreläsningar som vi satte upp för medlemmarna, tog in experter på allt från liksom psykisk ohälsa till arbetsrätt och arbetsmiljö och sen också lobba liksom på politikerna och förklara musikförlagens eller musikbranschens verklighet och sådär. Så att ja, det blev ganska typiskt vad vi gör.
Men musikförläggarnas uppdrag, och rent konkret så står det på hemsidan så här. Jag citerar då.
Mm.
Vi driver förlagens och deras kontrakterade upphovspersoners frågor i kontakter med både beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens funktion och betydelse är en av våra huvuduppgifter.
Alltså det där var ju så fint sagt.
Det var ju jättebra.
Men det är precis det vi gör.
Det du sammanfattade det som också.
Jag svamlade kring det längre.
Nej, absolut inte. Det tycker jag inte. Du pratade mer konkret om det. Vad det betyder. Men kontakter med beslutsfattare, myndighet, övriga musikbransch, media och allmänhet. Allmänhet, vad skulle det kunna vara? Alltså är det att informera kring upphovsrätt?
Det kan det vara. Till exempel så pratade vi om att vi får mycket frågor skickade till oss. Så det är ju en sån. Och det kan ju vara från vem som helst.
Ja, precis.
De frågorna.
Ja.
Så det är väl ett typexempel. Men det handlar ju även om att vi är ute och föreläser i skolor eller deltar i debatter på andra arenor än bara inom den lilla ankdammen musikbranschen och sådär också. Och vi deltar på bokmässan till exempel. Därmed, ja, notförlagen har en stor monter där med oss varje år. Men vi försöker också alltid sätta roliga seminarier där kring liksom låtskrivande eller annat som rör vår värld.
Så. Det här var ju definierat då som huvuduppgifter.
Mm.
Har ni några subuppgifter? Eller andra?
Ja, men det här liksom, den där lilla beskrivningen, det kan man ju känna att man klarar av på en kvart och sen är året klart. Men vi gör ju otroligt mycket. Vi gör olika typer av evenemang, deltar i eller anordnar själva. Det absolut största vi gör varje år och vår jättegrej liksom. Det är musikförläggarnas pris, vår årliga gala som vi är jättestolta över. Det är också ett jättejobb varje år. Så. Och sen så anordnar vi seminarier av olika slag och deltar och samarbetar med många andra, både organisationer och det kan vara företag eller så. Såklart. Och sen, det är ju mycket med det där kontakt med politiker. Det är inte alltid bara ett telefonsamtal, utan det kan vara otroligt mycket förberedelse. Eller nu till exempel så är ju musikförläggarna tillsammans med många andra remissinstans, som det heter, när man skickar in sina synpunkter eller tankar eller beskrivningar av verkligheten kring till exempel ett lagförslag. Mm. Och nu har det precis lämnats in en utredning till regeringen. Så regeringen har tillsatt en utredning som faktiskt kretsar kring upphovsrätten. Och det var länge sedan som upphovsrätten, för den har varit så grundad bara. Men nu är det några delar där som man vill titta på. Och då till exempel så ska vi remittera på den utredningen.
Just det, och berätta utifrån hur verkligheten och beskriva hos musikförlag
men om det blir, om ni gör så här, om ni bestämmer att det här blir den nya lagen, då blir det så här, för då ruckar ni på marknaden. Eller, men det här tycker vi verkar jättebra. Och så.
Mm.
Så det är ju ett ganska stort jobb som ibland blir en A4-sida i slutändan. Men det är ganska mycket att gå igenom innan. Liksom, ja, och så. Och krävs lite juridisk, teknisk kunskap, och samtidigt också man måste kolla av med förlagen så att vi verkligen så här har täckt in och tänkt in allt och sådär.
Mm.
Så, ja, så sånt kan det ju vara också.
Ja.
Sen jobbar vi jättemycket liksom, jag höll på att säga internt, men vi jobbar med medlemmarna, alltså förlagen, i olika arbetsgrupper. Så på de olika förlagen så sitter det ju såklart olika typer av kompetenser, och på mindre förlag så är det ju en människa som är alla de här kompetenserna. Men säg på ett större förlag så är ju till exempel, så finns det en adminavdelning eller adminpersoner som är liksom specialister på det, alltså hur pengarna kommer in till exempel och hur de ska fördelas och rapporteras och ja. Sånt som jag inte är specialist på i musikförlagsvärlden. Så de har en arbetsgrupp till exempel, och då träffas de cirka 2-4 gånger om året, men däremellan har kontakt. Och liksom tar upp frågor som, det här är nog viktigt att musikförläggarna jobbar på, eller det här måste vi föra fram till STIM, eller det här, ja, så. Och det har vi inom flera olika områden, den typen av specialist grupper liksom.
Just det.
Och sen en mer generell för indiebolagen. Så, för de har ju också, de har lite olika verkligheter, majorbolagen och indiebolagen.
Verkligen.
Såklart.
Både utmaningar och möjligheter och verkligheter.
Ja, men precis, exakt. Mm.
Om vi går in ännu mer i ditt arbete idag då. Och vi har touchat vid det. Men det här balansen, både för din egen då, i din liksom roll, att balansera det dagliga arbetet, vilket kan vara då att ringa telefonsamtalet till någon eller skicka mejlet eller vad det nu är, versus att långsiktigt skapa värde för medlemmarna. Den balansen, känner du att du har den, eller finns det utmaningar då att ja, men nu är jag för mycket här, eller nu är jag för mycket i det dagliga, nu måste jag lägga tid på långsiktigheten, eller nu är jag för mycket på långsiktigheten.
Alltså jag tror en stor del av det vi gör på musikförläggarna, men kanske framförallt min roll på musikförläggarna, är ju ganska långt, alltså den tittar ju långt fram.
Mm.
Exempelvis skulle nu, vi pratade om att vi nu ska är remissinstans för eventuella då förändringar i upphovsrätten. Skulle den förändras på fel sätt och klubbas igenom så av lagstiftaren, och det blir ny lag som skadar musikbranschen eller musikförlagen eller upphovspersonerna eller liksom vränger till deras marknad på något sätt, då påverkar ju det för en lång tid framöver liksom.
Mm.
Och då gäller det ju dels att idag jobba såklart för att det inte sker.
Mm, mm.
Att det liksom blir balanserat, de förändringar som de eventuellt gör då. Och alternativt worst case scenario då snabbt, ja okej, så det här kommer nu att bli en ny lag. Hur behöver ni då anpassa er till det för lagen? Och så. Så jag tror att det går ganska hand i hand. I väldigt mycket ändå.
Mm.
Att jag kanske inte behöver fastna så mycket i att jag glömmer bort framtiden på något sätt.
Nej.
Nu jobbar ju vi såklart jättemycket med AI eller kring AI-frågan eller hur man nu ska uttrycka sig. Och det gör vi på flera olika sätt liksom. Så gentemot medlemmarna till exempel, vi på kansliet har gått en för ett bra tag sedan nu, så här, kurs i generativ AI. Alltså inte hur vi skapar den utan hur vi använder det bäst och blir mer effektiva och sådär. Men också för att, så här, vad ska man se upp med? Hur ska man inte använda det? Vilka affärshemligheter, nu har ju inte vi några affärer direkt, men upphovsrättsskyddade saker ska man inte liksom langa in där och be den skriva om det på ett bättre sätt eller så. Så att det är ju liksom, då gör vi det. Så att vi snabbt är där och sen på en gång så förhandlade vi med den där utbildaren för vi tyckte att det var så himla bra att, så att våra medlemmar har 20% rabatt tror jag att det är på den utbildningen.
Mm.
Så det är ju en så här, den delen att uppmuntra till att använda verktygen på ett bra sätt och så här, att vi även uppmuntrar våra medlemmar. Vi lämnar inte till dem att bara, utan vi ändå så här, är med och liksom det här kan ni ju testa.
Mm.
Det är ett bra tips.
Mm.
Och så, för att alla kommer ju tvingas in i det förr eller senare.
Mm, mm.
Och sen på den andra sidan, liksom vågskålen, så behöver vi ju informera om farorna eller hur vi nu ska uttrycka oss. Och vi behöver lobba kring AI-frågan och upphovsrätten. Och nu till exempel så försöker vi, eller vi tar fram ett förbehåll. Så att vi hjälper våra medlemmar kring hur man kan göra förbehåll, alltså hur man kan på olika sätt uttrycka att man inte tillåter att AI använder upphovsrättsskyddat material som man förfogar över.
Just det.
Som ju inte AI får, för det är emot lagen. Det där är ju väldigt knasigt att man ändå har, vi har ändå tvingats in i det där hörnet att vi måste göra ett förbehåll. Men det är ändå inte lagligt att göra det.
Mm.
Så, ja. Det ska inte bli för tekniskt, det blir tråkigt.
Vissa kan uppskatta det. Vi ska gå in på lite framtid och lite visioner kanske. För du är ju väldigt insatt i AI. Vi var inne i det. Så.
Inte som i att jag sitter hemma och bygger på kvällen.
Nej, precis.
Tyvärr, men jag är på väg.
Är du det?
Alltså, det är nästa steg.
Ja, precis, det är nästa steg. Men du är insatt rent teoretiskt och kopplat till musik och upphovsrätt, kan man ju säga. Om vi börjar där, du har ju bland annat pratat, inte en panel, utan du höll tal, pratade du om till och med.
Ja.
I EU-parlamentet.
Ja, nu ska vi komma ihåg att det var ett seminarium där.
Ett seminarium.
Så att man inte ser framför sig hela himla salen.
Där. Nej, men ändå.
Men det gjorde jag. Ja.
Och vad pratade du där om?
Det här var ganska i slutskedet av innan AI Act eller AI-förordningen faktiskt röstades igenom i Europaparlamentet. Det har ju relativt nyligen skett.
Ja.
Så nu blir det den förordningen.
Var det när i tid pratade vi? Var det hösten 2023 eller var det nu?
Jag var där, alltså det här talet du pratar om, det var på hösten.
Ja.
Precis, 2023.
Mm.
Eller vintern, det var ju vintras sent i november har jag för mig.
Ja, just det.
Men och AI Act gick ju igenom olika instanser då.
Ja.
Under den tiden och fram till då, herregud, nu blev jag lite tidsvill. Det var i mars nu, i
mars 2024.
För någon månad sedan, ja. Röstades igenom. Ja, ja, precis.
Härligt. Men hur kommer det sig att du var där från första början då? Blev du inbjuden?
Ja, jag blev inbjuden. Rent tekniskt så var det för att vi ingår i en annan allians med många andra upphovsrättsorganisationer som långt utanför musikområdet, som heter Rättighetsalliansen.
Mm.
Som hade kontakt med en EU-parlamentariker och satte ihop ett seminarium där på uppdrag av den och inbjudan av Jörgen Warborn där. Så det var liksom så det kom till. Så att jag pratade för musikbranschen medan det även talades filmbransch och trä- och möbeldesign.
Mm-hmm.
Immaterialrätt.
Vitt och brett.
Mm. Ja, verkligen. Men allt inom immaterialrätt. Men jag valde ju att bara fokusera på AI-frågan vid det talet. Då. Exakt. Och då handlade det ju om att vi, nu känns det ju, man behöver inte prata om det längre för det är redan klart. Men det handlade ju om att vissa delar i den här AI-förordningen ville vi ju från musiksidan, upphovsrättssidan såklart få in där. Och det handlar ju både om att upphovsrätten ska nämnas som viktig, alltså ska värnas. Så det var ju en viktig fråga. Och den andra var transparens. Alltså att AI-tjänsterna eller de stora techbolagen som bygger AI, att de tydligt ska vara tvungna att visa upp vilken typ av data de för in i princip.
Mm.
Vad de använder sig av. För att det innebär ju att de kan inte bara använda sig av upphovsrättsskyddat material och inte fråga först eller säga till.
Mm.
Så, då blir det en spårbarhet där.
Mm.
Men som det, i sådana fall kan leda till åtal om man inte frågar först eller har fått tillstånd.
Just det.
Eller har fått det licensierat.
Mm. Men allt det här, vi kommer in lite mer på det, men allt det här, det som redan har inkluderats i en sån.
Mm.
Det är ju redan kört, va?
Ja, ja, det är nog det. Ja, tyvärr.
Så det här handlar ju om regleringar framåt då?
Precis,
om
ja.
Att man måste redovisa det till exempel.
Exakt. Ja, det kommer inte att få retroaktiv verkan.
Nej.
Tyvärr. Men ja, så vad det gäller det som redan har hänt så ska man bara komma ihåg att det har inte varit lagligt.
Nej.
Att göra det de har gjort.
Nej.
Men sen om det liksom kommer att, om vi någonsin kommer att komma till att techbolagen tycker att de ska betala för det de har tagit, det är en annan sak.
Mm.
Det kan man ju bara hoppas på, att de kunde vara lite schysstare.
Mm.
Hur kommer dela det med sig av pengarna de tjänar.
Ja. Hur kommer det sig att du har kommit in i det här så mycket då? Eller är det intresse, eget intresse, alltså just AI-frågan?
Ja, men jag har ett stort intresse för innovation och tech liksom, överlag. Det är ju så mycket i innovation idag som handlar om tech. Så det är väl en del av det. Men det andra är att, jag menar, vi är musikförläggarna och vi jobbar för musikförlagen och upphovspersonerna. Och det här är ju en jättefråga såklart för det kollektivet. Så det är nog en kombo.
Mm.
Så.
Mm. Jag såg ju en liten post som ni gjorde som var ett utklipp från det talet, tror jag.
Mm.
Eller musikförläggarna la ut den på sociala medier.
Mm.
Där det är som en citattext från dig då, från det talet.
Mm.
Där du då pratade om möjligheter, risker, skador. AI-förordningen kom in då, kopplat till upphovsrätten.
Mm.
Hur Ska vi beta av dem?
Mm-hmm. Ja, vi kan försöka.
Ja, men
jag kommer inte ens ihåg det här när du säger det nu. Men jag kan säkert prata om det.
Men möjligheter till exempel, om vi börjar där. Vi börjar i en positiv märkelse.
Mm.
Möjligheter med AI.
de är ju oändliga.
Yeah.
Det finns ju fantastiska verktyg för alla, om vi nu håller oss till musikområdet, för att tar vi det utanför där så är det ju helt fantastiskt. Om man bara tänker på medicinforskning till exempel. Mm. Men vi håller oss till musik, så är det ju säkert många som skapar musik använder säkert nu för tiden och har testat olika typer av hjälpmedel som är AI-genererade.
Mm.
Så det är ju jättespännande såklart. Och man kan ju tänka i ett mer demokratiskt sätt att se på det. Liksom, det kan ju även vara hjälpmedel för människor med utmaningar av olika slag som hjälper dem att kunna få ut sin musik eller skapande. Sådär.
Mm.
Så det är ju en toppengrej. Och om vi håller oss till musikbranschen men inte skapandet, så är det ju för alla oss som jobbar. Alltså det finns ju fantastiska verktyg och alla, herregud, nu sa jag, vi jobbar men musikskapare jobbar inte. Alla vi som jobbar på kontor.
Bakom musiken.
Som jobbar bakom musiken. På företagen och organisationerna så finns det ju också otroligt mycket bra verktyg såklart.
Mm.
Vi kommer ju både att liksom effektivisera och boosta oss som människor på olika sätt. Liksom. Vi kommer säkert att bli smartare med hjälp av AI, även om vi blir slöare, men ja, och producera mer och sådär.
Mm.
Kanske kunna fokusera mer på vad människan egentligen är bra på. Tänk om alla människor fick koncentrera sig mer på det som egentligen är deras styrkor.
Ja.
Och slippa det som inte är styrkorna.
Mm. Häftigt.
Då blir vi väl som mänsklighet mycket smartare. Det tror jag i alla fall.
Ja. Och lyckligare förhoppningsvis.
Eller hur?
Hade man väl varit.
Ja, precis. Ja, precis. Så då leder det till en godare värld. Mindre krig.
Mm.
Alltså, du hör ju.
Risker. Det har vi varit inne på lite grann.
Mm.
Finns det fler risker?
Ja, men de direkta riskerna som vi ser just nu, för jag kanske säger lite mer eller något annat imorgon, eller den där risken är borta, men nu kom den här till.
Precis, det är en hel vecka tills det här avsnittet släpps.
Oj,
så det kan ju ha hänt väldigt mycket.
Och då är ju allt det här omodernt, Andreas.
Ja, jag vet.
då får du ta lite generativ AI-hjälp som kan ordna till det här så att jag säger rätt saker.
Vi levlar upp det. Mm.
Precis. För det kan man ju faktiskt lätt göra.
Ja.
Men det är ju såklart en stor del av det är ju att vissa AI-bolag, jag vet inte vad jag ska kalla dem, techbolag som sysslar med olika typer av AI-generering,
ja,
snor musik helt enkelt.
Mm.
Upphovsrättsskyddat material, och man får inte betalt för det och blir inte tillfrågad. Så det är ju såklart en risk, alltså det blir ju ett bortfall där i ekonomisk intäkt som man har rätt till. Men sen är det ju också konkurrensdelen, alltså den musik som genereras, som ju faktiskt blir bättre och bättre, alltså mer funktionsduglig. Kanske inte så funktionsduglig så att man kan smälla upp en skärm med AI, ett AI-band på Fasching än. Liksom. Fasching är en jazzklubb i Stockholm, om det är någon som inte visste det. Så att den publiken tycker att det duger. Men för mycket annat så kanske det är det. Liksom. Bakgrundsmusik till exempel i en del sammanhang och sådär. Och det kommer ju såklart bara att bli bättre och bättre. Och det går snabbt. Och då konkurrerar det ju såklart med den, vad ska vi kalla den då? Den riktiga musiken, den mänskligt skapade musiken som ju där det ligger liksom blod, svett och tårar bakom. Mycket jobb, mycket tid och ibland mycket pengar också. Sådär. Så att det är ju en annan risk som man också kan prata länge om. Att det kan ske på många olika sätt. Men konkurrensen, och den känns ju också oerhört orättvist då. Liksom. eftersom att sen går ju intäkterna inte tillbaka till de som skapar musiken utan till techbolag som har snott musik från början. Mm. Så. Mm. Så det är ju en annan risk. Men sen finns det mer sån här lite svårare, och det här är en just nu risk liksom, som vi till exempel försöker liksom prata med musikförlagen om, så att de är medvetna, och det, men det gäller ju alla som skapar musik, att i vissa av de här fantastiska verktygen som man nu kan ha som hjälp i sitt musikskapande eller mixande eller masterande eller vad det nu än kan vara, vilken del av skapandet den är, så kanske det blir ett rättighetskrångel där. Att du kanske inte, det kanske inte är Andreas längre som är, som äger hela verket. För det kanske står i någon liten kontext eller åker med i den där mixningen eller någonting, att det är någon annan som äger en del av det här. Mm. Eller du har inte rättighet att sen använda det hur du vill eller någonting annat. Och så kanske du går till ditt förlag och så säger du, jag har skrivit en ny låt, toppen, säger de, och så stimmar de det verket till 100% på Andreas, och så ligger det kanske inte till så. Och det är ju också en sån här, där behöver man vara vaksam liksom. Och det kan vara svårt ibland kanske att hitta dem där. För jag tror inte att det är det man är mest sugen på, så här, åh, jag har hittat ett jättebra AI-verktyg, jag startar en prenumeration eller hur det nu går till för att jag ska använda det här. Men jag ska först sätta mig och läsa igenom 10 sidor av legal på amerikansk juridiska.
Hur liksom. Det får användas eller inte användas. Ja. Kommersiellt, icke-kommersiellt,
ja, men precis. Och så vidare. Ja. Så vidare. Ja. Eller vem som äger vad av den eventuella outputen. Liksom. Ja. Så det där är ju en... Jag hoppas att det inte blir en massa knepigheter med det där, men det ser jag definitivt som en risk att fara.
Generellt då, om vi tittar på framtiden, vad hoppas du på att få se?
Jag hoppas på att få se, självklart, att den är 100% jämlik, jämställd, inkluderande, så både på liksom bolagssidan och i musiken. Och sen hoppas jag, eller för att uppnå det kanske, tänker jag, så hoppas jag på att få se en större vilja att rekrytera bredare överlag. Och framförallt kanske att inte vara så fokuserad på att rekrytera från att man måste ha en massa musikbranschbakgrund innan man kan rekryteras till musikbranschen. För att det kanske inte alltid är det bästa. Jag tror att det vore bra för branschen att få in lite andra perspektiv och människor med andra erfarenheter från andra branscher. Det är en del av det. Plus att jag också tänker att man kanske missar de som vore bäst lämpade för uppdraget, för det kanske inte är, det är klart, en A&R kanske ska ha bra koll på musik och lite bra tentaklar eller liksom så. Men i alla andra roller liksom. Ja, för det tycker jag sitter kvar lite grann, och det tycker jag är ganska omodernt. Så. Sen är det, man ska inte dra alla över en kam, och det är liksom, men jag hoppas och tror att det sker, och sker i större utsträckning. För att mycket sitter ju i liksom rekryteringen till alla bolag liksom. Att då sker alltihopa. Om man då tänker liksom på alla olika sätt, inkluderande och brett liksom.
Ja, många steg att tas som sagt, som behövs. Men du, tack så jättemycket för ett trevligt samtal, Marit.
Tack själv, Andreas.
Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera för att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig. Vilka utmaningar står du inför? Vad tycker du är svårt? Vad tycker du är lätt? Vad vill du höra? Vad vill du veta? Vad vill du lära dig? Hör av dig till oss på info@dmgeducation.se. Tack för idag och ha en fortsatt härlig dag.